Ja, Håkan, är det säsongens sista gubbasvepare?
Vi får la se. Vi har inte bestämt oss riktigt än.
Nej.
Men det är klart, blir det sommar nu efter det här vårregnet som har kommit nu, så är det mycket möjligt att, ja, att det blir det.
Det är klart att sista torsdagen i juni är det åt midsommar till, så...
Dela midsommar, va?
Så sent brukar väl andra...
Nej, nej. Men vi tror att det kanske är det sista.
Men om ni inte gör något vidare ifrån så blir det inget förrän i augusti eller kanske september.
Ja, vi tar det.
Ni får hålla utkik i tablån.
Vi tar det som det kommer.
Ja.
Det brukar vi göra.
Ja, precis.
Vad sa vi? Ja, nu är det jag som måste se till att det kommer hit en gubbe och vi ska prata med. Det är ganska intressant.
En ung gubbe, eller?
Ja, han är inte en 60, du vet.
Nej, så ung.
Ja, det är ju... Han är oförstörd.
Ja.
Det ska bli spännande att se vad han kommer att prata om.
Ja, jag känner ju inte honom, men jag har ju hört talas om honom och vet vad han håller på med.
Ja.
Så det ska bli spännande att höra vad han håller på med.
Ja, både vad, hur företaget har växt och så vad han har för framtidsplaner, ja, speciellt i Falköping. Det kan ju bli kul att veta, du vet.
Det lär ju handla lite
ja,
saker.
Ja, visst gör det.
Ja, men vi får se då vad han säger när han kommer då.
Vi väntar till han dyker upp här.
Ja, det gör det.
Så vi tar lite musik, eller?
Ja.
Är det min tur?
Det är din tur.
Då tycker jag vi ska lyssna på Plura och Lasse Stefans En runda i baren. Nostalgi. Ja, då har vi fått in en gubbe, kan den kalla det gubbe eller?
Ja, absolut.
Ja. Och han får presentera sig själv tycker jag.
Ja.
Varsågod.
Ja, det är Jan-Olof Övergård därifrån, ja, från Halsäng då, får jag liksom säga då. Numera boende 58 år gammal på Musebergsgatan om 2 veckor. Ja, och jag driver ett företag som heter Halsäng Stängsel och jag har ytterligare några företag som jag driver. Och det är i stort sett vad jag gör. Jobbar.
I det här programmen som vi kallar för gubbasvepet, jag kan, så försöker vi att intervjua lite intressanta personer. Och du är ju en nästan en unik person bort i de kanterna. Det företag ligger ju väldigt avsidigt, som man säger så.
Ja, det kan man verkligen säga. Vi ligger avsidigt, så det är ju en historia för sig själv varför det blev så, om man säger
ja.
Så.
Ja, och jag vill väl nu att du berättar företaget hur det började när du kom in i bilden, lite sånt.
Ja, ja, det är en ganska kort och koncis historia. Jag föddes i Kindarp, in till fotbollsplan där. Och med stor motvilja så köpte min pappa en gård ute i Halsäng efter att ha försökt köpt. Jag tror det var 3 eller 4 gårdar först som man blev sedermera näkad, för det var på den tiden där staten bestämde vem som fick köpa gårdarna. Mm. Så det blev Halsäng till sist då.
Heter gården Halsäng?
Halsäng heter det, ja. Det är 4 stycken gårdar som heter Halsäng. De heter 1, 2, 3 och 4.
Och ditt nummer är?
4.
4,
ja. Och
det var ett jordbruk alltså?
Det var ett jordbruk ju då, om man säger så, men det var inte aktivt för laggården hade... Britt Oskar hade slått igen. Jag tror det var antingen 1967 eller 68. Och han hette Linnar, han som hade gården innan. Men jag är inte säker på om det var Andersson, tror jag. Men jag är inte helt säker på det. Han brydde sig inte om att bygga om, utan han tog försäkringspengar och sen så gick han i pension. Så att när vi kom dit då 1972, då hade inte det drivits jordbruk där på, ja, sen 68 eller 67 då. Mm.
Vad gjorde fadern innan han köpte gården?
Pappa jobbade då som säljare på Electrolux för Leif Pettersson. Så han sålde kök och köksinredning sålde han då. Och det varierade han då också med, och han jobbade även på Monsen Tidsson som avsynare där. Så att det var lite varannat år där. Han lyssnade på Leif, så började han på Tison och så tvärtom. Och det var väl så idén sprung ur att han skulle börja med stängsel. För min pappa, han håller ju på med jakthundar. Och då ville han bygga ett häng där han skulle ha harar i för att träna hundarna. Det var så han började med nättillverkning.
Mm-hmm.
Ja. Och det var väl hans, vad ska man säga, lilla dröm att ha ett eget litet företag. Så han började ju väldigt liten skala och jobba på kvällarna och hade det som, ja, vad ska jag säga, extra sysselsättning. Och så jobbade han på sitt häng där nere då. Det är ju, var ju 15 tunnlar som slängdes in, så det var ganska mycket nät som gick åt där nere.
Köpte han nätet då?
Nej, han gjorde det själv.
Är det den här maskin jag har sett som gör det här rutiga nätet?
Nej, det är det inte. Utan det var en mycket mindre maskin. Alltså det är ju, om man ska vara riktigt ärlig, så är det lite fascinerande. Alltså han hade ett rör, och i det röret är ett plattjärn som är vridet, så kommer det in tråd. Och så tryckte han på en pedal och så klippte han av trådspiralen. Och så körde han ut nästa och lade han ihop. Och så flätade maskinen in en spiral till.
Ja, ja. Ja, så det fanns ju stängsel innan ni började åka, men
absolut,
det fanns
absolut
en nisch där då, eller?
Nej, men alltså nischen var ju egentligen, alltså som han hade, det var ju hans connection till, alltså till hundar. Alltså det, hundägare är ju, alltså det är ju stora köpare utav om nät, om säger så, jakthundar, folk som ska stänga ut så de inte springer ut och blir påkörd på gata och dylikt, så eller så va. Jag menar, stängsel har ju, det är ju i stort sett kan man säga tre syften. Det ena är ju för att hänga in sin tomt då. Och det andra är ju kanske hänga in någonting, typ en hund. Och den största marknaden är ju givetvis industrier då. Mm. Men man kan säga så här, och det vet ni själva då, att när jag började bli aktiv och jobbar, och jag började väl jobba 1981 tror jag, då hade alla företag, exempelvis sina lastpallar, SJ-pallar, det var någonting som stod utanför dörren. Mm. Går man sen då fram till 1995, så fanns det nästan inte en jäkel som hade det, va? För då var det stöldbegärligt.
Ja, precis.
Och det är ju den utvecklingen som vi har sett. Alltså det är ju så som vårat företag har vuxit, om man säger så. Alltså om man nu ska spinna på historien framåt, om man säger så. Så att från att vara till, vad ska man säga, kreatur och vad heter det, trädgårdar, i viss mån skolor och daghem också givetvis då. Men alltså, går du tillbaka, du behöver inte gå så långt tillbaka där det inte fanns så mycket daghem heller. Daghem är ju också, jag menar, det blev ju kanske inte först vanligt förrän i slutet på 70-talet, om man säger så, som det fanns daghem då, va.
Men började med det här spiral.
Ja, ja, alltså nätprocessen är som, alltså jag kan inte riktigt den exakta datum när processen är uppfunnen, men man kan säga så här att detta var någonting som blev som mycket med tyskarna. När tyskarna, alltså när Hitler då började komma där, så är det så skulle det ju rustas upp och byggas, och då skulle det ju också stängas in då, alltså det var ju järnväg och vägar och, ja, senare så gjorde han ju andra saker med nät också. Mm. Men de var en väldigt stor utvecklare utav detta, och det började komma maskiner då som var automatiserade redan. Alltså, jag tror den äldsta maskin jag har sett var en maskin i Danmark. Jag tror den hade alltså något datum på 1936 eller någonting, som man senare har modifierat om och säger så. Va?
Men jag återkommer till den maskin du har kvar som fungerar fortfarande, ja, som jag har sett i drift.
Ja. Ja, men den är lika gammal som jag, den är från 1964. Ja.
Där skulle du se, Kent. Det är helt otroligt.
Ja. Jag har sett någon film på YouTube när de gör sån här.
Ja, ja.
Nej, men alltså, fart igår, alltså.
Ja, det är en jäkla fart om man säger så. Men alltså, flätverk eller chain link då, som det heter på engelska då. Alltså, den största användaren av det är amerikanare, och de har fortfarande det som standard. Det är liksom, de sätter det överallt, och det är liksom, de har ett system, alltså i Sverige så gjuter vi ju ner stolpar och så sätter vi då nät, men de gjuter också ner stolpar och så sätter de ett rör på toppen och ett på botten och så najar de fast det där, alltså. Det är så ser deras mesta industri. Ja, du kan hitta på industriområden, du kan hitta i förråd, du kan hitta väldigt överallt, alltså.
De har, och så är det bara olika höjder på.
Ja. Det är väldigt, 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 alltså det är en sån här standardgrej som de har. Och det är väl det som har gjort att det håller kvar just med den typen av staket då, va? Mm.
Nu ska vi inte bara prata, vi ska spela lite musik också.
Ja.
Och då får du välja, ja. Jan-Olof, vad börjar du med?
Jag börjar med Gyllene Tider och Jag går och fiskar.
Yeah.
Ja, nu har du startat. När tog du över företaget?
Jag tog över företaget 86-87. 86 fick min pappa meddelande om att läkaren sa till henne att om inte du slutar nu så gör vi ett hål och så får du bo i det hålet resten av livet. Och då var jag ju valet och kvaret om jag skulle göra det eller inte. För jag kan vara ärlig och säga att jag hade nog hjälpt till lite grann, men var väl inte så där väldigt intresserad. Jag var intresserad av andra saker på den tiden där. Men då blev det allvar med en gång. Så att jag kommer faktiskt inte ihåg om det var på hösten 86 eller om det var hösten 85. Men jag tror det var 86. Då började jag.
Men då var företaget redan igång och bärkraftigt som det var, eller?
Då hade min pappa lyckats att jobba upp, så att jag tror vi och han hade kommit fram till en omsättning, tror jag, på den tiden. Så det var nog knappt 1 miljon, eller om det var 1 miljon kronor då. Han hade ju det fortfarande då, alltså han jobbar ju inte på vintrarna nästan överhuvudtaget, utan då höll han på med sina hundar. Det var ju alltså, egentligen kan man säga så här, att det var hans huvudsysselsättning att föda upp hundar och avla fram dem. Och företaget använde för att få fram pengar till det, om man säger så.
Du har inget hundintresse?
Jo, lite grann, men inte på samma sätt. Jag är inte jaktintresserad på samma sätt. Nej. Som han var, så eller så. Och jag menar, på den tiden då, jag var 23 år då, om man säger så, jag liksom, det var inte kanske riktigt det som jag tänkte mig. Jag kan vara ärlig och säga det, att jag hade nog ingen större plan på, utan jag hoppade in och började och jobba på. Och jag menar, det var ju en bra period där, om man säger så. Det var ju, ja, då hade ju 80-talet börjat riktigt. Alltså jag menar, kunder på den tiden, alltså de ringde och frågade hur mycket man skulle höja och var inte ens irriterade. Alltså det var ju liksom, ja, det var inte svårt, kan jag säga. Jag hade en lätt introduktion till företagsvärlden. Det var liksom så mycket jag ville jobba och så mycket jag kunde få fram kunde jag sälja. Så att det gick ganska fort framåt där, som sagt. Så jag tror jag, första året så omsatte jag nog, som jag drev det då, omsatte jag nog 2,5 miljoner. Och året därpå så var jag nog uppe i 4 miljoner, och det tog inte lång stund. Jag tror det var efter 4 år så var jag uppe redan på 12 miljoner i omsättning.
Det glada 80-talet.
Ja, det var verkligen så. Och vad som var bra med detta för min del, jag hade ju liksom, ja, både tur och någon viss mån tankeverksamhet i det då, var ju det att jag behövde aldrig ta några större lån, för jag hann hela tiden få in kapital. Mm. Så att när det var dags då att investera då, som jag gjorde min första större investering som var 96, så köpte jag en ny maskin, vilket jag tyckte var en väldigt stor investering då. Då köpte jag en maskin, den kostade, jag tror det var 1,3 miljoner, och det var mycket pengar. Men jag hade de pengarna då, så jag kunde köpa den liksom rakt rätt av och installera den.
Och då var ju ränta höger dock.
Ränta var höger då också, det är ju helt riktigt. Ja. Men det var just, man tänkte ju lite så, jag har alltid tänkt på det som, även om jag egentligen inte är en bondason på det sättet, men jag ser det lite som, vi är nästan som bönder om man säger så, alltså, fast vi tillverkar nät. Alltså vi är ju på landsbygden och det är ungefär de grejerna som gäller där också. Men där någonstans också så bestämde jag mig för att då skulle vi börja också med grossistverksamhet. Alltså då började jag och började importera hönsnät, svetsade nät och andra stålprodukter ifrån Kina. Och det var väl då företaget, ja, då lyfte det, då tog det fart, om man säger så. Då blev vi, istället för en anställd, så blev vi 3 anställda och sedermera 4, och sen så började det poppa på då, om man säger så. Så att någonstans där i början på 90-talet, då var vi väl uppe i en 30 miljoner tror jag, någonstans där. Och 2 år senare så var vi uppe i utan, måste jag faktiskt säga, det har nog aldrig blivit så chockad i hela mitt liv, men då har vi omsatt nästan 50 miljoner. Och det gjorde vi alltså på 4 personer. Yes. Så det var ju en väldig, alltså då hoppade vidare där, som sagt, på rätt så fort. Och,
men det kan ju inte bara vara tur, du måste ju vara en idérik person. Och,
ja, men och nej, självklart är det ju inte bara tur, om man säger så. Men om man säger så här, att grunden i det hela, att man kunde tjäna pengar, för det var som Håkan sa här, alltså att det gick att tjäna pengar på 80-talet för att man kunde få det. Det var till och med lönsamt att ha pengar på banken. Mm. Jag kommer ihåg att vi kunde köpa såna här nollkupongare för för i stängselbranschen så är det så här att under, vad ska man säga, januari, februari, mars, då händer det inte speciellt mycket, för då är det är ju entreprenadbranschen som säger så, så står det still. Och då hade vi fått in räkningarna från slutet av förra året, så då kunde vi köpa nollkuponger, för jag tror det var 7,25 när det var som bäst i ränta då. Så det går ju faktiskt någonting att spara pengar på den tiden där. Och det gjorde jag. För jag hade inte tid att jobba. Jag jobbade alla 7 dagar i veckan.
Hade du någon med bollar med eller?
Nej, jag hade väl givetvis mina föräldrar. Min mamma hjälpte ju mig hela tiden under den här perioden med att skicka fakturor exempelvis. Mm. Ja, det gjorde hon ända fram till, jag tror det var 97 eller 98 som hon sa att nu orkar hon inte längre. Då. Så att då fick jag leta rätt på någon annan. Och det blev min syster som tog över den åren då. Ja. Ja. Nej, men alltså tanke och tankeverksamhet, jag tror inte den sidan, ja, kanske någon gång 98 eller någonting, så jag började tänka på att jag skulle strukturera företaget och vad vi kunde göra, utan det var mer eller mindre att det fanns ett sånt uppdämt behov av grejer och vi hade låga kostnader, vi kunde ta oss fram i marknaden relativt fort då. Men någonstans där som börjar väl min tanke om att vad ska vi hålla på med? Och det vi håller på med, eller vi höll på med då, är ju som det heter på fint språk då, en ganska lågförädlad produkt. Så det var väl då som jag verkligen började tänka lite, alltså vad ska det bli? Vad ska jag bli när jag blir stor? Mm. Och då började jag titta lite på vad vi kunde hitta på istället. Och då var det kompletterande produkter. Så då började jag faktiskt att ha en liten extra tillverkning och sen före detta tillverkare ute i Halsäng, så jag hyrde lite ut honom, Stig-Olof Berglund där borta, så att då började vi lite stolpar och sånt där borta som vi hade då. Då gjorde vi ladugårdsinredning där, men det hade han ju lagt ner några år innan då. Och där började väl då nästa steg då. Vad som gjorde att det tog fart där, det var att vi hade en kund nere i Lund, eller utanför Lund, som var stor kund till oss på material. Och det företaget var på väg att gå överstyr. Och då köpte jag ett konkursbot där nere. Och de hade tillverkning av grindar och stolpar och annat där. Och det var väl det som gjorde att sedermera så tog vi hem det. Gjorde en viss del i Halsäng och gjorde en viss del på Lego. Och därifrån sedermera då så gick vi ju vidare då. Ja, nu är vi ju inne på tidigt 2000-tal här då som sagt. Och då köpte jag två gånger om, två olika fastigheter. Jag köpte år. Ibland tycker man när man pratar om saker att 10 år sedan och sen så visar det sig att det var 20 år sedan. Jag är lite svårt.
det är du inte ensam om.
Nej, det rinner ihop lite här. Men i vilket fall som helst i alla fall så körde vi igång en tillverkning i Floby. Jag fick möjlighet att köpa ett företag där ute, eller ett företag. Det var banken som sålde ett, kan man säga, konkursbo. Det var Hasto Metall som hade sålt. Ja, man måste väl säga då, tyvärr några skojare då. De menar, Hasto Metall var ju ett seriöst och fint företag om man säger så. Men det såldes ju då till en dålig företagsverksamhet. Och då blev sedermera fastigheten kvar. Mm. Och där börjar vi då en tillverkning av grindar. I den lokalen där, eller delar av lokalen. För att de gamla ägarna de tog ju över och startade upp igen i del i lokalen. Men sen som mycket annat så blev det ju så att det blev prisgaloppering och vi såg, tyvärr så såg vi nästan som när en isbit smälter att det här går inte, det blir för dyrt helt enkelt. Så att då började vi titta och då hittade jag en kontakt i Polen via ett kontaktnät som jag hade då. Han jobbade på ett annat företag, en kille där nere som heter Arek, eller Arkadius heter han. Så att jag åkte ner till honom nere i Krakow i Polen och sa att fråga om inte han ville börja hos mig. Och det ville han. Så att 2012 så köpte jag mark utanför Krakow. Kommer inte ihåg exakt hur mycket det var, men jag tror det var typ, det kanske var 10 hektar totalt. Jättedyrt var det. Alltså det var ju, alltså Jag kommer inte ihåg, men jag tror det var över 100 000 hektaret om man säger så. Det var dyr mark. Men det är ju någonting som var konstigt i Polen tycker man, men mark är dyrt där nere. Och så beslöt vi oss att bygga en fabrik där, eller ja, vi byggde en egentligen kan man säga. Det är inte mer märkvärdig än en lagerlokal som vi ser det med börja tillverkning där. Och därifrån så har vi utvecklat då egna produkter och lite till det vi är idag då, om man säger så. Vi har ju hela programmet idag med egna styrningar, motoriserade grindar, rotationsgrindar, speciella grindar som går snabbt, vi som vi kallar för vikgrindar. Vi gör bommar och framförallt då så har vi också utvecklat en egen PC-styrning. Så att om vi nu går väldigt snabbt framåt då, så jag tror förra året så omsatte vi nästan 300 miljoner då, så att det är ju... Ja, för en annan del så är det ju mycket då, om man säger så, men ja, det går ju att jämföra med andra företag här i bygden också som har gått mycket fortare. Men...
Är det musikdagskant eller?
Ja, det är det verkligen.
Ja, vad sa du? Det är du som bestämmer.
Ja, just det. Ja, nu har jag skrivit upp en mandria och åströv tog i hembygden.
Ja, du har inte utvecklat det färdigt än, jag förstår. Nu håller du på med avancerade grejer som du knappt begriper själv, sa du.
Ja, nej, men alltså det, vad vi har insett då, det är ju det att vi har ju ett modernt samhälle idag och människor vill ju gärna styra allting med mobiltelefon eller sin PC eller olika sådana saker, och behovet är stort. Alltså, många företag idag lider av att de har inte kontroll av flöde. Så när det kommer produkter till företaget så kommer det lastbilschaufförer, och lastbilschauffören har en fraktsedel och den hamnar sedelvidare någonstans, och så hamnar det då en följesedel och så vidare. Men man vet inte när lastbilen kommer in, man vet inte när lastbilen kommer ut, och det har en viss förmåga att komma grejer in och det har en viss förmåga grejer att komma med ut. Och det här har vi hittat nu då en vad som man kallar det på engelska, och sweet spot om man säger så. Så vi kan lösa företagets problem med att man kan få alltså en total lösning. Så när lastbilen kommer så är den registrerad antingen via bild eller också via kod. Vi kan exakt ange när fordonet kom dit och vi kan exakt ange när fordonet kom ut. Och här är någonting som vi ligger väldigt långt framme. Vi kan, någon teknik som inte är laglig i Sverige än, om man säger så, är någonting som heter AI. Och det är ju någonting som kineserna har exempelvis. Alltså de var enskild medborgare kan man ju följa på stan om man säger så. Och jag hoppas inte att den tekniken kommer att komma fullt ut till Sverige. Att staten ska se vad vi gör hela tiden, för då blir det inte speciellt kul. Men man kan ta exempel, om du har en Google-telefon eller någon AI-telefon, så kan du ju titta där i den, att det går ju att följa vad du har gjort på året. Och det har man, Google, jag är inte så bra på iPhone som sagt, men jag blev chockad en gång, alltså jag hade varit i ett år, hade varit i 7 olika länder och alla städer och sånt, och det är alltså någonting som Google vet, det går att ta fram på Maps. Precis. Ja, och det är ju så där om man säger så, va? Ja.
Men du pratar om här nu att det kommer in lastbil och det försvinner för mycket därifrån som...
Alltså jag har pratat med Schenker, det är en sån samarbetspartner, som är någon som vi diskuterar med. Försvaret har vi gjort vissa anläggningar. En av våra största kunder indirekt är kriminalvården. Alltså det är ju då specialfastigheter heter det numera, det är inte kriminalvården, utan de har ju ett eget, det är ju bolagiserat. Och de söker ju massor av lösningar för liksom just det här att...
Säkerhet.
Ja, säkerhet. Jag kan ge ett exempel. Jag var själv nu faktiskt, för det var panik i mellandagarna här, och det var ingen annan, så fick jag åka dit. De håller på att göra till kriminalvårdsanstalten, inte idag, de bygger dem om där. Och där har man ju gjort så att man har byggt en stor mur, och så har man gjort ett jättesmal ingång så knappt lastbilar kan åka igenom, för ingen ska kunna rymma. Och på den tiden då, förut när man gjorde detta, då hade man en grind som man sköt åt sidan. Och fast den var 4 meter så tar det nästan 25 sekunder. Men med modern teknik då, om man skulle ha haft en grind som vi kallar för vikring då, så viker man den på mitten. En 5 meters grind där tar 5 sekunder för den att öppna och det tar 5 sekunder för den att stänga. Och det är ju då effektivitet.
Mm.
Posten har anammat det, de har det här på terminalen i Falköping, men vi har faktiskt i Danmark så har vi Postnord som de totalkund, de köper våra sådana för att de vill ha så att deras fordon kommer in och så stängs de en gång. Och det registreras hela tiden. Så de vet alltså vilka fordon har varit inne och vilka har varit ute. Och jag menar, jag tror Schenker sa att de hade bara på en terminal uppe i Stockholm så hade de, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror det var över 8 miljoner i månaden i svinn. Ja, och de har 8000 kvadrat som de trömmer var tredje månad som de inte vet var det ska ta vägen.
Men jag hörde nu att stölder från byggfirmen har ju minskat nu.
Ja.
Tack vare det här systemet som du pratade om.
Ja. Det är ju det, och det är ju också någonting då, för att gå tillbaka till teknik. 2003 så började vi jobba ihop med ett företag som alltså faktiskt är sprunget ur Science Center då nere i Jönköping. Och det är ganska intressant. Först heter företaget Safe Tool. Det var en gubbe där som heter Bengt som hade en idé om att alla verktyg som var i container skulle taggas. Och varför skulle de göra det? Jo, för att om de hade typ en slagbar maskin och så har de packat den och några stycken till och så har de skickat den containern till någonstans. Då är det viktigt att veta att hur lång tid har den maskinen varit i drift? Har det varit något fel på den processen? Har den varit servad och ser det så? Och med ett system då där du har alltså, då blir det precis som det går till ICA, att man liksom klickar så ser man där att aha, den Hitachi-maskinen är, den är från 2005 och den har använts 300 timmar. Och då kanske de säger att ja, den får maximalt användas 500 timmar innan den ska servas. Och på det sättet så håller man ordning på det. Plus att man kunde ta betalt under hela perioden. Istället för att skicka en container, vi säger med 10 stycken sådana maskiner, säger vi då bara som ett exempel. Och så kunde de bara använda 2. Men varje gång de gick ur containern så sa det pip. Och varje gång de kom in med den. Det gjorde ju då ett intelligent faktureringssystem. Så de kunde fakturera online varje dag. Kunden var nöjd, de var nöjda. Och då var det en smart gubbe som kom på det att fasiken detta kanske vi skulle kunna göra med personal. För att, det var ju så att det var ju mycket svart arbetskraft på arbetsplatserna. Och det var mycket kanske okontrollerad arbetskraft, om man ska använda ett fint ord. Låt oss säga att det var inte murar som murade väggen utan det var någon annan som inte hade kompetens och se eller så. Så att där började då det här systemet ID06 som sedermera sprang ut. Och där finns ju i stort sett på alla byggarbetsplatser idag.
Ja, precis.
Om det har blivit bättre, ja, det har det nog gjort. Men framför allt så tror jag den största delen var att i den här samtiden också så kom det också ifrån staten, alltså ett pålag på byggföretagen, att de var tvungna att lämna 5 års byggarranti. För innan så var det så att byggde man en industrifastighet så hade de i princip många gånger inte mer än 6 månaders garanti. Sprang det läck på ett rör eller ett tak så kunde liksom, då stod ju kunden där. Men så det här är ju någonting som har gjort, tror jag då, det tillsammans med det har gjort att kvaliteterna på, alltså man vågar inte chansa längre, va?
Jag menar, du vågar inte fuska helt enkelt.
Nej, man vågar inte fuska. Nej. Och det är nog faktiskt, som man ska vara helt ärlig, att där fick nog byggarna att tänka om. Och jag menar, det gäller ju inte alla byggare givetvis. Nej. Men man kan ju inte bara generalisera att det var 1 eller 2 som gjorde. Men det var nog så att det gjorde så. Och jag tror det här, hela det här sprang egentligen 80-talet. Jag menar, vi kan ju ta exempel som man byggde fabrikerna bort i Skövde där bort. Återigen, ryktesvägen, om allting är helt sant, men fönster, de var fönsterlösa, det stod ett helt år nästan och det bara regnade rakt in, men det var ingen som tog ansvar. Och sen när Volvo då skulle ställa krav mot de här, ja, då kanske det redan var 1990, då fanns inte de här företagen, för då hade de gått i konkurs.
Ja.
Och där ur så kom det här bygghanterare, byggliggare, ser så. Så det är nog, man kan nog säga att det är gott Mm. Vad som är så där är ju att det gäller inte riktigt för småhus, om man säger så. Alltså, du är ju fortfarande, du kommer ju undan om du är tre. Nu är det väl så att har man mindre hantverkare så är de väl i regel mycket nogare. Det ska man väl inte skylla dem för då. Men ja.
När du talar om det här med att grejer försvinner. Jag läste om en svensk-amerikan som flyttade till USA eller emigrerade. Han startade ett byggföretag. Han målade alla sina verktyg och spadar i blågult.
Mm.
Vilket ja. Gjorde det att han fick behålla den. Det var ingen som åt ta med sig med hem. Nej. Då såg de att det var hans. Mm.
Men det är ju alltså, det är ju också någonting som du har, alltså liksom kablar och blivit röda och se eller så. Men problemet är ju då att vi kommer ju en kultur här i Sverige där du har kunnat lägga dina grejer utanför. Mm. Inte låsa bilen, ha öppet altandörr om det är varmt ute, va? Och jag personligen, även om vi då och mitt företag har tjänat pengar på det här, va, så skulle jag gärna vilja ha tillbaka det igen. Mm. Alltså ställa cykeln olåst och sånt. Alltså, jag tycker det är en sån jättetråkig utveckling.
Mm.
Men vi kan ju säga då att den branschen som Halsäng håller på i då, den växer ju inte utan den exploderar fram. Alltså om vi tittar här, nu sitter vi i ett villaområde här och jag ser inte ett staket så långt ögat är här, om man säger så. Men om vi åker till våra grannländer då, om vi börjar i Danmark då, va, där är ju en grind, en häck. Kommer du ner till Tyskland så är det ju då högre grind där. Åker vi längre ner så vi kommer till Belgien exempelvis, då är det galler på fönster och det är stora grind där. Ja. När vi kommer ner till Spanien och Italien så är det liksom, då är det inlåst. Punkt, slut.
Ja,
det och det är ju en utveckling som man kanske inte vill ha.
Nej. Men de här gated communities, det har ju växt fram och det ska vara vakter till och med och det räcker inte ens med staketen.
Ja, jag vet inte. Jag var nere faktiskt och tittade på en av de absolut första i Sverige. Den byggdes ju nere på kalkbrottet i Malmö där nere. Och jättefint. Och jag menar, man såg ju hur populärt det var. Här var folk villiga att betala en miljon extra insats för att bo där. Och de åkte ner med bil då i en parkeringsplats där alltså. Och sen så fick man då identifiera sig och åka halvhiss upp. Och innan fanns det då en servicebutik, det fanns apotek, det var massor av andra entreprenörer som ville vara där inne, frisörer och dylikt sel så. Och jag menar, massor av danskar som åkte över och köpte, för de ville också vara där. Men då måste man ju se då att Åsengård ligger 5 kilometer därifrån. Ja. Att det är ju ett samhällsproblem detta, om man säger så. Mm. Det är ingen som tar tag i det. Jag menar, en annan gubbe som jag jobbar med som också håller på med staket, han har sin son i Chicago.
Mm.
Och det blir så att hans flyg blir en dag försenat av någon anledning. Och så skulle han ju då komma till sin son och de hade kommunicerat, men då hade sonen glömt av. Och han bodde i en sån gated community. Men han kom 12 på dagen. Och sonen kom in 8, men han kom jävlar inte innanför den bommen där, om man säger så. Alltså, det var stängt, fast han sa att det bor min son, han kunde in där. Nej, vill vi ha det så?
Nej,
jag tror inte det, om man säger så. Jag tycker det är en sorglig utveckling faktiskt.
Ja, det är det.
Ja.
Men nu får vi nog lite mer musik då.
Ja.
Vad ser du utav nu då?
Nu blir det Lars Wimmerberg och Södermarken.
Plats måste vila, flyktbilarna dumpar, stålarna är rena, nu bygger vi ett nytt hem, startar upp och börjar om. Söndermarken jagar mig, men jag är inte där.
Lite snabbt här nu innan vi avslutar andra. Nu har du ju företaget, har du inga mer länder än Polen?
Nej, Dalsland också, men det är ju närmare.
Är det någon skillnad på att starta företag i Polen eller starta här? Eller?
Man kan säga det att vi klagar på svensk administration. När jag byggde min ene hall så tror jag att den första jag byggde utav bara en A4-perm med halvfull.
Ja.
När vi byggde den första byggnaden på Polen så hade vi ett helt arkivskåp.
Herregud.
Ja, 18. Ja, alltså det är så. Det tog nästan 18 månader att få till alla tillstånd.
I Polen?
Ja. Alltså, först och främst så du har tillstånd från den lokala, man kan säga motsvarande våran kommun, men ändå inte. Och de ska ju då ge tillstånd på gas, el, väg, vatten och någonting mer som jag inte vet. Så du vet att det ligger 5 myndigheter till. Och alla har rätt att neka. Och svarstiden är 6 månader. Så att man måste ha en specifik person som gör detta åt det. För ja, så du gör det själv så det blir tokig.
Jag trodde det var besvärligt i Sverige.
Nej, det är inte, nej, alltså Polen är, alltså Nordkorea är värre än Polen. Och Kuba var förut också, men där sen kommer Polen. Och Polen är mycket, mycket, mycket värre än Tjeckien, Slovakien och andra länder. Alltså. Och det har att göra med det att när det gick bli fritt ifrån forna öst så lyckades då, vad ska man säga, administratörerna stanna kvar. Och de håller hårt på sina jobb. Ja, och det är någonting, det har Polen ett problem kan vi säga. Och det är jobbigt.
Och det är ett bra land att verka i.
Det är ett väldigt bra land när det är, när du är inne i systemet. De har väldigt liknande regler som vi har när det gäller moms och skatt och rätt så bra arbetsregler och bra ordning, bra folk, välutbildad personal. Väldigt, jag ska inte säga att det är lätt att få tag i folk, men det är inte svårt. Och det är väldigt, som vi är lokaliserade i Krakow, de har ju ett stort, stort, fint universitet där de, som de utbildar tekniker, fysiker, läkare och även tror jag det är biologi också där som är där nere. Väldigt bra. Så att vi har faktiskt väldigt välutbildad personal i Polen där nere. Vi har 4 stycken tekniska ingenjörer och vi har, vad heter det, 1 elingenjör. Och så har vi, vad är det mer som är väldigt välutbildad? Ja, vdn, han är ju MD om man säger så. Men, nej, men det är hög standard och ser så. Men utvecklingen i Polen kan jag säga det, den är ungefär likvärdig som vi. Så när jag började vara där nere så såg man skillnad. Idag så vill jag påstå att det är inte stor skillnad mot Polen och Sverige.
Alltså. Det är löneläget?
Löneläget är något lägre, framförallt på högutbildad personal. Men tar du vanlig liksom gubbe som, ja, vad ska vi säga, svetsar eller monterar eller ser så. Det skiljer säkert 10 000 kronor, men mer är det inte. Nej. Så det har jämnats ut.
Nej, nu bara jag undrar här. Jag har hört ryktes om att du ska bli krögare. Ja. Vad har det med stängsel att göra, va?
Nej, men det...
Eller har du inte fyllt med att göra på hans säng?
Nej, ja, nej, men jag har ju flera företag än det, om man säger så. Men, nej, men alltså, historien är sån att vi var faktiskt ett gäng som satt hemma hos mig och jag tog vi tittade på fotboll och drack öl och så var det någon som sa att bilen skulle vara till salu och så tittade vi på priset och tyckte det var väldigt högt. Och det kommer de aldrig få sålt var kommentaren och nej, men det, så jag sa, det kanske kan vara intressant att kolla då om de kanske lugnar ner sig lite med prisbilden då. Och sen har jag en kompis som heter Erik och Wille och han har i sin tur en dotter och hon hade flyttat hem ifrån Karlstad och där hon hade drivit verksamhet, hon heter Martina Molin. Och så blev det till hösten där och då så var hon ledig och då tänkte jag att då kan vi göra ett erbjudande på det då, för det är ju, ja, det är ju vackert där uppe på Finlandsbro. Mm. Så att sagt och gjort, så gjorde jag ett bud och så accepterade de det. Och nu har vi då tillsammans, mestadels Martina vill jag säga då, som sagt, vi har renoverat huset och vi har renoverat lokalerna. Målat om och bytt, flyttat på lite grejer och lagt plattor och ja, och sen så har vi gjort alkoholtest och det var kallt, inte alkoholtest, men vi gjorde provet för att du ska kunna få sälja alkohol då.
Ja.
Och det kan jag säga att det var
det var som i Polen.
Ja, det var som i Polen, ja. Ja, jag lyckades efter andra provet otroligt nog, vilket jag inte trodde, men de som hittar på såna här frågor nu när det gäller körkort och andra sådana har en viss förmåga att ha frågor där det är liksom en fråga och så kan 3 ut alternativ vara rätt, 2 ut alternativ vara rätt och det är, ja, jag hade inte gjort ett prov innan sen jag tog körkort där, så det var tungt. Men nu har vi gjort det, så nu är vi där.
Vad är planen med det då?
Planen med det är att vi ska utveckla det vidare, om man säger så. Det ska liksom, de som före detta som drev det då, de hade ju det lite mer som, vad ska man säga, kaféverksamhet. De hade ju också restaurangverksamhet. Mm. Men vi håller på nu för fullt. Vi har anställt en kock. Och vi som sagt har gjort i ordning gårdsplanen där ute då. Så vi har väl tänkt att ha lite mer arrangemang, om man säger så. Alltså då försöka göra då. Och sen så ska vi ju driva det som det var innan där, om man säger så. Men det är ju en viss begränsning. Det går ju inte att göra större än så. Vi kan ju inte starta något jättehotell där ute, men det finns ett rum kvar i ena huset där som vi kan bygga ett rum till. Annars är det ju 4 rum och 8 bäddar, och vi kan nog göra kanske så att det blir, ja, låt oss säga 11 bäddar då.
Ja.
Ja, det är det maximalt. Men jag menar, först och främst så, ja, vi har renoverat massor, gjort om. Vi fick börja med att lägga ner en fetavskiljare, för det var det tvungen att vara. Det var det inte, så vi fick gräva upp alltihopa. Det började vi med någon gång i, ja, det var i februari eller någonting. Så det har varit mycket, det har skett mycket saker. Jag tycker varenda då så har det varit hantverkare. Man ser bara liksom, ja, tusenlappar far åt alla håll. Men, nej, men tanken är väl det att när det är färdigt så ska det vara putsat och klart, om man säger så. Och så hoppas att det kan vara ett ställe som... Jag har sagt att det ska vara ett ställe för sådana som jag. Jag tycker att de här som är, vad ska man säga, 25 och 30, de kan vara någon annanstans. Här är väl tanken att det ska vara lite äldre garde, och de ska kunna gå dit och äta en god bit mat och bli underhållen och kunna ta en öl eller två, om man säger så. Och kanske 3 också, de tycker det är roligt, va. Men alltså lite för den, givetvis så är det inte så att vi kommer att ha någon åldersrasist, men lite så. Alltså det är för lite mognare publik.
Inget tonårsduk alltså?
Absolut inte. Nej, det är, först och främst är det ju så att, ja, 18 får de ju vara då, va, om man säger så. Jag har ju precis lärt mig alkohollagen då, va, men nej, det är inte tanken, utan...
När har ni tänkt att starta det här, öppna det här nu då?
Om all...
För jag har ju cykelavstånd.
Ja, lite, ja, jag vet. Nej, om allting går väl där nu så har vi tänkt, och Martina sa, det var det sista hon sa, jag pratade med henne innan jag åkte upp hit, att säg ingenting nu, men preliminärt så är det väl 6/6 då. Men vi vet inte riktigt.
Ja, men det är ju nära.
Det är väldigt nära nu, ja. Ja, men vi väntar på att socialnämnden ska säga ja till, de ska ta upp det den andra här nu. Men, ja, det, och det är ju, ja. Så vi tror väl att de säger ja, för att man går igenom, det är nästan en rektal undersökning som gör som ägare utav restaurangnäringen. Alltså det är liksom, var har du tjänat dina pengar, var kommer de ifrån, hur mycket har du betalt, när gjorde du det, och du ska lämna in. Alltså jag tycker ändå det kan vara bra att säga det här, men man kräver alltså att du ska se kontoutdraget ifrån de sista 3 månaderna fram till den dagen när du lämnar in det. Och så får du ju då inte vara brottslig, det är väl i och för sig bra då. Och sen så får du ju då inte ha några skatteskulder eller lån. Alltså, det är verkligen ett nålsöga som man ska ta sig igenom alltså.
Ja, men du är ju så lugn person så det är klart.
Ja, ja. Nej, det var faktiskt det. Men samtidigt, jag kan säga det, jag måste ha svarat till henne när jag var där nere nu. Jag är väldigt stolt över det jobbet hon har gjort, för hon har... Ja, designat och inrett och gjort om där nere, och det ser verkligen jättefint ut där nere. Alltså, så det ska bli väldigt, väldigt, väldigt kul.
Vi får göra studiebesök där, Kent.
Ja,
vad ska vi göra?
Ja, ni är jättevälkomna.
Du kan också cykla dit.
Jajamän.
Ja. Eller åka skateboard.
Nej, det tror jag inte
det finns på kartan.
Ja, dit.
Om man säger mock.
Men det finns ju taxi då.
Ja, det
går ju. Det är ju bra om man tar den nerför.
Det här var ju väldigt trevligt, och det var svårt att få stopp på det som du sa.
Ja.
I början.
Vi säger i den branschen jag är, som är en liten bransch, att det finns 2 som pratar mer än jag, och det är bägge norrmän. De pratar både på in- och utandning.
Ja.
Jag pratar bara på utandning.
Ja, det är inte dåligt det.
Nej.
Ja, vi har en låt kvar.
Ja, och det är du.
Nej, vi tar din istället.
Ja, det gör vi det då.
Ja.
Vilken var det då?
What You Done To Me med Little Gerard.
Ja, det var det.
Den kommer det. Ja, detta är gubbasvepet som vi avslutar nu, och vi tackar Jan-Olof för en väldigt intressant stund. Och vi kommer säkert att ses på Vilensro.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Även om jag inte är så stor på att köpa stängsel, så kanske det kan bli där istället.
Nej, nej.
Vi får bidra till nöt, du vet.
Ja, precis.
Ja, alla är välkomna dit.
Så att vi tackar dig jättemycket för att du ville vara med.
Ja, tack, intressant och roligt att prata med dig. Ja, det.
Och detta var alltså Gubbasvepet som sände på Radio Falans sändningstillstånd. Och det här programmet sänds ju nu då på torsdagen som ju detta är. Inte när vi spelar in, men när ni hör detta. Torsdagen den 26 maj. Och reprisen, vad blir det, Håkan?
Andra måndagen i nästa månad. Ja. Klockan 14.
Vi vet inte.
Men det kan komma flera repriser.
Ja, det kan det. Så det får vi se. Så vi tackar så mycket för detta. Ja. Och ha en skön sommar då, alla lyssnare, ifall vi inte ses eller hörs innan dess. Hej då!
Hej då!